Ja, härligt att vara här igen. Och jag minns med glädje förra gången. Jag tycker jag trivdes bra. Och det gör jag nu med. Jag åkte tåg den här gången. Med Statens järnvägar. Och naturligtvis 2 timmar försenad. Och tur att jag åkte igår, annars hade jag inte varit här nu. Och där på tåget så delar de ut en tidning gratis. Tag gärna med tidningen hem. Coupé heter den. Och här är då en artikel. Halleluja, vår nya frälsning är här. Religion 2016, så ser den ut. Och så på sidan 26 så kan man då läsa hur religionen 2016 ser ut. Och då handlar det om den heliga balansen. Och här är vår nya religion. Och det är alltså helt enkelt den nya andligheten, eller New Age som vi sa förr. Jag hörde vår broder Fagerhov berätta om Borensberg, var det. Yoga som kommer in, och till och med pastorer som öppnar upp för sådant. Det här är alltså mer och mer vanligt. Det sker lite överallt. Är det tillfälligheter att det här sker? Är det bara så att nu har man helt plötsligt fått ett nytt intresse för detta med yoga och österländsk andlighet? Jag skulle svara nej på den frågan. Det är ingen tillfällighet, därför att detta är någonting som är planlagt. Det finns en plan, och den startade för många decennier sedan egentligen. Hur just detta skulle spridas över hela mänskligheten genom alla kanaler. Jag tänkte nämna lite grann om det då. Jag hinner bara liksom göra en sån här, vad säger man? Man brukar kalla det för snuttifiering. När man bara dyker ner i någonting så där. Alltså det här är ju så oerhört stort ämne. Men jag tänkte bara ge några saker runt omkring det här. Lite grann i bakgrunden. Vad det är som håller på att hända. För att det stora problemet egentligen, det är aningslösheten och avsaknaden av kunskap vad det är som händer. Därför så tänker man att det här är väl inget farligt, och det här är väl helt okej, och lite koncentration och stillhet och övningar och alltihop det här. Och så ser man inte vad det är som finns bakom. Vår svenska statsminister var i Indien för några veckor sedan, och han uttalade sig väldigt positivt om yoga och att det var bra för folket och med att gå på yoga. Och han inbjöd. Det ska alltså den 23 maj så kommer det vara i Stockholm i en stor park, så kommer man ha en stor sån här yoga. Ja, vad man nu ska kalla det, en yogadag. Då man kommer ha såna här olika lärare som lär ut de här österländska religionerna och mysticismen. Och det är alltså sanktionerat då ifrån vår svenska statsminister. Det var ju gott att ni fick höra om kungen här innan nu då, så att vi fick lite balans från början. Men tyvärr så är det så att det här är den utveckling som vi ser i världen. Och man har nyligen bestämt i FN att någon gång i slutet av juni så ska det alltså vara en världsyogadag. Och detta med FN och den österländska andligheten och New Age och den nya andligheten och vilka namn vi, etiketter vi sätter på det, det är absolut inga tillfälligheter heller. För i FN så har det funnits, alltså i många decennier, så har det funnits människor som då har alltså haft såna här program som har haft sina lokaler och sin verksamhet, så har utgått ifrån FN-skrapan i New York, där man då har så att säga bearbetat världens ledare med de här tankarna och idéerna och dessutom utövat denna andliga kraft. För det är sannolikt inte bara tekniker och övningar, utan det här handlar om en andevärld. Och så att när vi förra året såg man tog det här steget och alla världens nationer förenades om en agenda för 15 år framåt. Slutet av september förra året, Agenda 2030. Den blev ju då kickstartad av påven. Och där har vi alltså, vad skulle man kunna säga, en manual för att styra världen, alltså en detaljerad manual för att styra världen 15 år framåt. Och där alltså vi ser att på alltså livets alla områden, hur man då och just då detta som har att kunna styra mänskligheten in i detta, en ny världsordning, en ny världsregering, en ny världsekonomi och en ny världsreligion. Det var så här att för några år sedan, ni kommer ihåg den brittiske premiärministern Tony Blair. Han blev ju katolik efter det att han hade lämnat sin post som premiärminister i Storbritannien. Och då så var han ner till påven och så fick han, det står inte att han fick uppdraget där någonstans, jag har inte läst det någonstans, men jag antar det därför att det är så helt i påvens, i linje med det påven står för. Det var ju en annan påve då naturligtvis, men de tre sista påvarna har varit pådrivande när det gäller den här utvecklingen, och nu kan man väl säga att den här senaste påven, han är det väl nästan på steroider skulle man kunna säga. Han kör det här verkligen stenhårt. Och Tony Blair, han sa så här, han startade en Faith Foundation. Och han förklarade på det här sättet att religion är lika viktig i detta århundrade som politisk ideologi var i det förra. Du kan inte förstå den moderna världen om du inte förstår vikten av religiös tro. Alltså med andra ord, religiös tro, andlighet har tagit den plats som politiska ideologier hade i det förra århundradet. Kommunism och kapitalism. Och nu är det religionen som är viktigare. Och det ser vi inte minst på vad som nu sker då. Vi helt plötsligt så hör vi olika politiska ledare uttala sig, alltså om andlighet, men då är det ofta just detta som har med den här New Age att göra. När någon påtalade det här att vår svenska statsminister hade talat så om yoga, då var det bara någon från regeringen som sa det. Ja, men det här är helt i enlighet med FN och den plan som man har i FN, att hela jordens alla människor, hela världs, vad säger man, alla människor i hela världen skulle behöva komma in i detta, för det kommer att skapa fred och det kommer att skapa välbefinnande och människor kommer att uppleva hälsa och så vidare och så vidare. Så att man saluför det här på ett sätt. Men Tony Blair, han startade alltså den här Faith Foundation. Och vad han då vill göra, jag tror jag har det ganska högt ljud, är inte det? Eller är det den här som... Så. I alla fall, han vill genom den här organisationen då, säger han, bekämpa extremism och organisera troende från olika religioner. Och han definierar extremister som de som inte inkluderar andra som har en annan tro. Så att om man inte säger att det är lika bra att vara buddhist eller hinduist eller muslim som det är att vara kristen, det är bara olika vägar att nå till Gud, som man ju ska säga nu enligt den här nya toleransen. Om man inte liksom håller med om det, då är man en extremist. Och då är man, då kommer man så småningom att kallas för hatperson. Det där används ju för alla som inte liksom vill ställa upp då i den nya moralen eller de här nya filosofierna. Man blir hatpersoner därför att man vågar stå upp för någonting. Och det här kommer vi att se mycket mer utav. Jag såg också här i världen idag, sjukhus lovordar effekter av yoga. Och så har vi på Danderyds sjukhus, alltså i Stockholm. Ja, någonstans här i tidningen. Det var här förut. Men det står där om att man, alltså det är läkarna som rekommenderar yoga. Och att det då liksom skapar ett välbefinnande. Och man har prövat det här och det har visat sig att det har haft en väldigt bra effekt. Och så går man vidare med de här övningarna och fortsätter med den andligheten. Så att vi ser att det kommer överallt. Det kommer i kyrkorna, fruktansvärt. Det kommer på sjukhusen, det kommer i skolorna. Det kommer också genom politiska ledare. Det kommer precis överallt. Och det här är ingenting som stannar där, det kommer att fortsätta. Därför som jag sa att det finns en agenda, det finns en plan för det här. Och jag ska strax läsa några rader ur en bok som jag har här som heter Kristi återkomst. Och kvinnan som har skrivit det här heter Alice Bailey. Hon dog 1949. Den här boken gavs ut strax innan hennes död 1948. Och här presenterar hon det som vi ser idag. Hon skriver här om saker och ting som måste ha känts väldigt märkliga och konstiga vid den tiden då hon skrev det. Men idag när man läser den här boken så ser man, ja men vadå, det är ju så här det har blivit. Och på baksidan av den här boken så skriver hon så här att kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat att återkomma och att han nu bara avvaktar det rätta tillfället. Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som ska komma. Författaren beskriver nämligen Kristus inte bara som den kristna världens frälsare utan som hela världens högsta andliga ledare. Som sådan har han full respekt för människors lojalitet mot andra religionsstiftare som till exempel Buddha och Mohammed. Han vet att det inte är kyrkor och teologiska system som är det väsentliga i mänsklighetens andliga liv utan den osjälviska kärleken. Beträffande återkomsten sägs beslutet om den har fattats 1945. Villkoret för att detta beslut ska kunna verkställas är dock att mänskligheten lever upp till den andliga undervisning som den redan fått genom att skapa en värld där fred, frihet och ekonomisk rättvisa råder i långt högre utsträckning än nu. Det är först när mänskligheten visat denna grad av andlig mognad som Kristus kan komma åter och föra den fortgående uppenbarelsen om det gudomliga vidare. Bokens budskap till den enskilde individen är därför att arbeta osjälvigt för målet att de högsta andliga värden ska styra all mänsklig verksamhet och att detta arbete faktiskt är ett samarbete med Kristus för att han ska kunna komma åter med en ny och ännu mera djupgående undervisning om det gudomliga och därför vår egen natur då han var här förra gången. Ja, så att man blandar alltså in Kristus i det här. Och när man läser det här så finns det styckevis, så är det liksom, och det är så fint och så vackert. Och kristna som inte är förberedda som inte liksom förstår att vad det är som håller på att hända. De är inte beredda att möta det här. Och det är därför jag talar om det här. Det är därför jag vill varna om det. Därför att Jesus säger så här. När lärjungarna frågar honom. Tala något tecken. Vad är tecknet på denna tidsålders slut och din tillkommelse? Då säger Jesus. Se till att ni inte blir bedragna. För många ska komma i mitt namn. Och bedra många, säger Jesus. Det kommer att ske. Och allt det här som Jesus talar om vi nu håller oss till hans tal där i Matteus 24, har du återgivit, han talar om olika tidstecken. Men det som är tecknet framför alla andra tecken, det är just detta, att det kommer att bli en tid med enorm förvirring, med massor av olika såna här andliga lärare som kommer att använda sig av Jesu namn för att, som det står i Thessalonikerna, det är Jesus som säger det också, att möjligt bedra även de utvalda. Och därför så ser vi nu att där inte vaksamheten finns, där inte det finns en förmåga att profetiskt se igenom, vad är källan till det här? Vad är det här? Vad är upphovet? Är det himlen eller är det avgrunden? Det kan djävulen, han är ingen sån här, höll jag på att säga, medeltida målning som med horn och bakfot och eldgaffel och alltihop det. Han beskrivs i Bibeln som någon som förskapar sig till en ljusets ängel. Sån kommer han. Och så uppenbarar han sig. Och han har ett evangelium. Och ofta brukar det vara så att han bjuder alltid över Gud. Han kommer med någonting som låter lite bättre. Skulle Gud ha sagt nej. Han har någonting mer att erbjuda. Och så är det hela tiden. Och vi då, människor, blir bedragna när vi så att säga inte vill lyssna på Gud, och när han talar och vårt kött så att säga attraheras utav de här erbjudandena som han kommer med. Men när vi då lever i den här tiden som Jesus talar om här, så behöver vi ju verkligen ropa i alla vädersträck. Ropa ut att vi måste se till att vi får så att säga den helige andes liv, och att vi får andebedömningens gåva, och att vi blir rustade på ett sätt så att vi kan möta den andlighet från avgrunden som nu kommer och bara liksom svämmar över oss. Det går inte med så att säga våra underhållningsprogram eller att vi liksom ska, ja, gode Gud. Det ser inte ljust ut för dem som så att säga inte har vaknat upp och förstått vad klockan är slagen. Men Gud har i alla tider, så har han ett folk som reser sig upp. Och nu är det det. Nu liksom går det här ropet, det här väckelseropet ut också över vårt land. Vakna, säger Herren. Vakna upp, mitt folk. Vakna upp, se till och rusta er för den tid som ni lever i. Förstå att det går inte längre att sova. Det går inte längre att bara tro att allting ordnar sig. För det ordnar sig inte om inte vi ser till och gör oss beredda och möta den tid som nu har kommit. Vi behöver verkligen bli rustade från himlen. Och vi behöver be att Gud sänder profeter i det här landet. Som kan vara med och skaka om. Från norr till söder, från öster till väster. Som kan vara med och väcka upp ett folk som har somnat in. Och det hemska är just detta underhållningsbehov som vi ser. Man ska underhållas och liksom kittlas i sitt känsloliv. När vi verkligen borde omvända oss till Gud. Och ropa om nåd. Rening. I den här boken så finns det, jag ska läsa några saker till här. Bara så ska jag veta vad det är som händer nu. Alla som ser att det inte finns några verkliga eller grundläggande skillnader mellan religioner, människor eller nationer, kommer att samlas omkring honom med stor tå. De ser uttryck för en utestängande och separatistisk ande kommer automatiskt att avslöjas, och alla kommer att känna dem för vad de är. Men hans utströmmande kraft går följdriktigt att vara så stor att skillnaden mellan kärlek och hat, mellan aggression och frihet, samt mellan girighet och fördelning, att alla människor kommer att se, alltså skillnaden mellan gott och ont. Och så talar han om den kärleksfulla förståelsens aktiva energi, som är en oerhörd reaktion mot hatets makt. Hatets makt är alltså att predika att alla människor är syndare och behöver omvända sig till Gud. Att Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa de som är förlorade. Man kan inte peka ut en människa, menar man, och säga att på det sättet att du behöver omvända dig. Och det var som påven sa också när han var i USA, när han stod inför den amerikanska kongressen och talade, så sa han att vi måste bekämpa den typen av läror och förkunnelse som delar in mänskligheten i frälsta och ofrälsta. Det säger påven. Och det ska ni veta, att den här påven, hans budskap är så totalt ett med detta New Age-budskap. När han talar, när han åker till de här olika heliga platserna i olika länder runt om i Asien och Afrika och olika platser där han är och tillber i de här olika templen, så är det precis det här det handlar om. Det handlar om att samla mänskligheten. Alla ska vara inkluderade. Alla, hela mänskligheten ska samlas. Därför att det går inte, så att säga, att samla alla människor på hela jorden om vi inte inkluderar deras religioner och kan liksom ta fram det bästa ur alla religioner och samlas omkring det, omkring kärleken. Det sägs också här att det sägs mycket här, men jag kan ta, det talar i alla fall om grundtankarna för den här nya världsreligionen. Och så här står det, att världens tränade ledare, de talar alltså om människor på olika nivåer, men det finns de då som i förgrundsgestalter i den här rörelsen, som man då kallar för världens tränade lärjungar och aspiranter, som använder vissa ordformler, vissa noggrant bestämda invokationer, och som när de gör detta fokuserar det åkallande ropet och den åkallande vädjan från de två andra grupperna som det står om här, som också tillbeder. Alltså, det här kapitlet handlar alltså om vikten av tillbedjan. Och det är inte liksom vilken tillbedjan som helst, utan det står så här att man ska få den rätt inriktning och kraften. Och så handlar det om att helt enkelt man frammanar. Man ska åkalla och frammana. Och här handlar det om att kalla på demoner, helt enkelt. Det är det handlar om. Och det är så att vi människor, vi har fått nycklar, och Gud kommer aldrig på det sättet att han tvingar sig på någon. Han våldför sig inte på människor, utan han kallar och lockar. Han bryter inte upp dörren, utan han knackar på dörren. Och så säger han, om någon vill öppna, det får man alltså göra från insidan. Då vill jag komma in till honom och hålla måltid tillsammans med honom. Men vi måste själva öppna dörren och bjuda in honom. Men det finns människor som bjuder in andra saker också. Och det är det vi på ett speciellt sätt kommer att få se. Därför att om vi ropar på Barabbas så kommer vi att få honom. Men om vi ropar på Jesus så får vi Jesus. Och därför så måste vi förstå att vi som Guds folk, vi måste bara in i bönen och bara be Herre, sänd den heliga ande. Utrusta oss med kraft från himlen så att vi kan stå upp i den här tiden. För att vi vet att när vi är rustade från himlen, då är vi ju på den segrande sidan. Men det är också så att de människor som inbjuder den onde och så att säga gör sig ett med denna tidsålders Gud, de kommer att få löpa loppet ut. Det kommer en dag då det blir ett slut. Men Jesus säger så här när han talar om det här: detta måste ske, säger han. Detta måste ske. Så att allt det här som händer, att mänskligheten samlas, att det så småningom som svar på det här, alltså som vi då kallar frammanandet. Man frammanar antikrist och får mänskligheten att tillbedja denna antikrist. Det är inte slutet, men det är slutet för djävulen. För när han så att säga har förbrukat allt vad han har, och när han liksom har gjort liksom det här handlar ju om det sista upproret. Det handlar ju om han vet att hans tid är kort och han gör allt han kan för att förvilla så många människor som möjligt. Men jag har ett gladare budskap på kvällen sen. Men jag tar och lägger den här grunden först. För det jag vill tala om här nu, det är det att vi har ett uppdrag. Vi har fått en utrustning. Men det finns också utmaningar. Nu börjar jag med utmaningarna här. Och så visar lite grann vad det är som händer i världen. Och hur de här krafterna verkar. Men så att säga, att vi har blivit rustade, och det är därför liksom det här att bli fylld av den heliga ande, det är liksom ingen sån här lyxartikel som några kan ha och andra kan säga vara utan det här är någonting som vi måste ha. Om vi ska kunna stå i den här tiden så måste vi bli rustade med den heliga ande. Vi måste in i rustningskammaren och se till att vi får all den rustning och alla de stridsvapen som Gud har gett oss för att kunna strida den här striden. För att vi kommer inte att gå ur den här världen som besegrade, utan vi kommer att vara segervinnare. I honom så är vi mer än övervinnare. Halleluja, så är det. Och vi kommer att så att säga predika evangelium ända till slutet. Så länge så att säga vi kan öppna mun och tala, så ska vi ropa ut evangelium om Jesus. Därför att det är det enda som kan rädda människan. Det är det enda sättet för människan att kunna uppnå frälsning. Allt det här som presenteras här, det är ett falsarium. Det är ett sätt att försöka att skapa ett tusenårsrike utan Jesus Kristus, utan fredsförsten. Försöka skapa fred utan fredsförsten. Försök med det. Man syr ihop någonstans och så spricker det någon annanstans. Då åker man dit och syr ihop, så spricker det där borta. Och så får man hålla på och åka runt på det här viset. Och det är ingen fred man uppnår, utan det är terrorbalans. Ja, det är inte fred. Man så att säga har lika mycket vapen på båda ställena. Men jag ska läsa någonting. Och när jag läser det här nu, bibelordet, så kan jag tänka mig att flertalet här är van att tänka på det här bibelordet på ett annat sätt. Men vi får provocera lite här idag. Och då ska vi gå till Matteus 13. Matteus 13. Och då har vi där liknelsen om surdegen. I 33 versen. Halleluja. 33 versen så står det så här. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Vi har ju hört ända från katolicismens första dagar att det här handlar om att vi ska genomsyra hela världen, hela samhället, och när allting är genomsyrat, då kommer Jesus. Är det någon som har hört den tolkningen? Ja, det var nog de flesta. Jag tror inte att det är det Jesus talar om här. Himmelriket är som en surdeg. För det första, surdeg. När vi läser i Gamla testamentet till att börja med, överhuvudtaget ingenstans i Bibeln så kan du se att surdeg representerar någonting positivt. Surdegen, den skulle rensas bort. När Israels barn skulle fira det osyrade brödets högtid, så var det så att de skulle, det gör de än idag, de går runt i huset och kollar så att det inte finns något syrat bröd någonstans. Och när de då har rensat huset så kan de fira högtiden. Surdeg. Jesus talar också om surdeg. Han talar om fariseernas och saduceernas surdeg. Och det var inte något positivt. Jag lovar. Utan han menar att det är deras falska läror och det är deras hyckleri. Det var surdeg. Jesus talar om Herodes surdeg. Så att ingenstans så kan vi se att detta med surdeg skulle vara någonting positivt. Och i första Korinthierbrevet 5 från den 6:e versen så står det, Paulus han säger så här, att ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Ja, och det var ju det då den här surdegen gjorde, som Jesus sa i liknelsen där, att det syrar, ska genomsyra alltihop, det syrar hela degen. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Lite surdeg syrar hela degen. Det som står här, om man går till den grekiska texten här, vad är det egentligen det står? I vår bibel så står det att hon blandar in, men det står egentligen inte så, utan det står hon gömmer surdeg i mjölet. Och om vi då försöker att tänka annorlunda än vi har gjort tidigare. Jag säger inte att bara jag har rätt och alla andra fel, utan du får pröva det här. Men om vi läser det här i sammanhanget. Hon gömmer surdeg i mjölet. Vad som står här också, det är lite intressant med det här måttet. Det står att 3 mått mjöl. Det påminner om spisoffret. Spisoffret, det skulle ha 3 mått mjöl. Och det alltså i det här offret då, så skulle det, fick det under inga förhållanden finnas någon surdeg. Vad som kan vara intressant att se också då, det är vad som inte står här. Nämligen i det här spisoffret så skulle det alltså inte vara surdeg, men det skulle vara olja. Istället för surdeg så skulle det vara mjöl och olja. Olja är bild på den heliga ande kanske, smörjelsen. Men surdegen, det var någonting som kom in istället och gömde sig i mjölet. Som det står. Hon gömde det i mjölet. Och det gjorde att hela mjölet blev surt. Jag tror att det här är någonting som vi ser i det här som händer nu. Att det blandas in. Man gömmer in i mjölet så kommer den här surdegen. Ja, men en del de har den här tanken att ja, men allting kommer att genomsyras. Vi ska genomsyra överallt i politiken och de som har startat kristna politiska partier. De har ju haft de här idéerna. Men jag tror så här att vi är inte här i världen för att liksom genomsyra på det sättet. Vi har fått ett uppdrag och det är väldigt tydligt. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Och evangeliets andrahandsverkningar, halleluja, det är att människor blir förvandlade, människor blir upprättade. Människor så att säga ser vad Gud vill och omvänder sig och gör hans vilja. Det är vår kallelse. Men allt det här snackar att allt ska genomsyras. Man går alltså och väntar på det att allt kommer att bli, alla kommer att bli kristna och Jesus kommer tillbaka. Och jag tror inte på att det är så det kommer att gå till. Utan på samma sätt som det har varit i alla tider så kommer det att finnas några som tar emot och några som inte gör det. Många gånger har de som har tagit emot evangeliet varit i minoritet. Men Gud tvingar sig inte på alla människor i hela världen och bestämmer att nu ska vi ha den här religionen. Utan han talar till varje människa individuellt. Han kallar varje människa individuellt. Den som vill, han kommer. Om någon så att säga arbetar och är betungad, så kom till mig, säger Jesus. Han står där med sina öppna armar, men han tvingar ingen. Han står där när den förlorade sonen kommer. Han går ut och möter honom. Men den förlorade sonen fick själv ta sitt beslut. När han gick där borta i främmande land så hade säkert fadern många vaknätter och bad för honom. Men han tvingade honom aldrig. Han tvingar aldrig en enda människa. Men hans kallelse går ut. Kom till mig, säger Jesus. Och därför så om vi har den bilden att allting ska genomsyras, då säger Jesus emot sig själv. För i liknelsen innan så har han talat om hur fienden gick ut och han sådde och sådde ogräs mitt in ibland skörden. Och det ställs frågan, ska vi ta bort ogräset? Nej, säger Jesus, låt det stå till skördetiden. Så när skördetiden kommer så är det både en ond skörd och en god skörd. Allt är inte genomsyrat. Ja. Men vad är det då som ska hända? Gud, han har en fantastisk plan. Det här som så att säga nu då sker, och det är snart överspelat. Därför att Gud, han sitter på tronen. Han är inte nervös och orolig. Han vet att den här revolten kommer att komma. Och vi som lever i den här tiden, vi får på ett speciellt sätt möta de här svårigheterna och de här utmaningarna. Men halleluja, som vår dag är kraft ska vi få. Och vi vet att det finns en speciell utrustning för denna tid. Det står i Joel 2 så här att Herren säger, jag ska utgjuta, i de yttersta dagarna ska jag utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era gamla män ska ha drömmar och de ynglingarna ska se syner. Och Gud kommer liksom på ett speciellt sätt att rusta oss, vi som lever i den här tiden. Så vi ska inte liksom gå omkring och vara oroliga och tänka att nu liksom går vi under. För det gör vi inte. Vi går aldrig under när vi är med Jesus. Aldrig någonsin. Utan vi är på den segrande sidan. Men sen kan det vara så att vi får möta förföljelsen på speciellt sätt. För det kommer att bli en upptrappning. Det kommer att bli så att så att säga, det blir en polarisering. Och vad man framförallt vill ha bort nu, det förstår man ju när man läser de här, det här som då skrevs redan 1948, som vi ser börjar ta form. Vad man framförallt vill ha bort, det är, som man säger, fundamentalistiska kristna, eller kristna som helt enkelt är bibeltroende, som tror på Bibeln. De kommer att vara en nagel i ögat. De kommer att vara liksom det största problemet, det största hindret för att genomföra det här. Därför så kommer motståndet och attackerna och förföljelserna mot bibeltron till kristna kommer att intensifieras. Det kommer att göra. Och Jesus har sagt det. Räkna med det. Det de har gjort med mig, det kommer de att göra med er. Och vi kan se hela den fria församlingens historia, hur många det är som har gått före, som har blivit både brända på bål och slängda i floder och allt möjligt som har skett. Men hur, så att säga, genom allt detta som har skett, hur Guds verk har gått framåt. Och det skedde ju redan i den första tiden. Man tänkte genom att man dödade Stefanus så skulle man få de här att lugna ner sig. Och då gick inte det. De blev bara ännu värre. Och så tar man Jakob också. De blir bara ännu värre. Och de fyller alltså hela romarriket med budskapet om Jesus Kristus. Och det ska vi göra. Vi ska fylla det här landet med budskapet om Jesus Kristus. Och jag tror fortfarande på att många människor kommer att bli frälsta. Men det är viktigt att veta, att känna sin fiende och veta vad han håller på med. Och inte gå på hans bluff. Inte släppa in det i våra sammanhang och liksom inte se igenom och inte förstå vad det är för källa som det här kommer ifrån. Och det är den aningslösheten som är det absolut farligaste. Kraftlösheten och aningslösheten och bristen på kunskap och att man så att säga inte läser Bibeln. Man läser inte Bibeln utan man så att säga lyssnar på såna här lyckobudskap och du ska ha framgång och du ska utveckla ditt eget jag och din potential och allt vad det heter och bli någonting stort och framgångsrikt. Glöm alltihop det där. Det är inte det handlar om. Vi är kallade till att korsfästa vårt kött. Att korsfästas tillsammans med Kristus. Och kunna säga, nu lever inte med jag utan Kristus lever i mig. Och det är där kraften förlöses. För vi kan inte göra någonting mot allt sammans det här. Det är bara när vi har Kristus boende i oss. Det är bara när vi har den heliga ande. Det är bara när vi har den utrustning som himlen ger oss. Som vi som hans församling i den här tiden kan stå upp som ett motvärn mot den ondska som bara väller fram. Halleluja, vi har vårt stridsvapen som är så mäktiga så att de kan bryta ner fästen. Halleluja, de kan bryta ner fästen. Vi kan sitta i våra små bönemöten och vara med och styra i andevärlden. Driva främmande här på flykten. Vara med genom våra böner så att säga. Och förlösa människor. Genom våra böner vara med och förändra klimatet. Halleluja. Och på det sättet vara med och se till att ytterligare människor får komma in i Guds rike. För att när allt sammans det här sker, när det här sker som Jesus talar om, så säger han också så här att detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk innan denna tidens slut. Alltså, det står inte att alla folk kommer att bli frälsta, men alla ska få höra. Det ska predikas för alla alla folkslag, alla stammar, alla ska få höra innan slutet kommer. Halleluja, halleluja. Och jag bara känner Jesus. Den tid jag har kvar och orkar så vill jag bara ge hjärnet. Jag vill ge allt. Det är inte värt någonting att syssla med sitt eget och gå upp i materialism och slukas av underhållning och sitta och hänga framför tvn kväll efter kväll. Slösa bort sitt liv. Gud har kallat oss, han har gett oss en helig uppgift. En kallelse att stå för honom i den här tiden. Det är allvar nu. Det går inte att leka längre. Det är inget leksakskrig. Det är inga sådana här plastpistoler och grejer som vi håller på med. Utan vi måste vara rustade från himlen. Rustade, halleluja, för en tid som denna. Gud välsigne, vi ska ta fram den andra sidan här i nästa pass. Det som handlar om uppgiften och utrustningen. Vi har talat lite grann om utmaningarna. Tack Jesus, jag prisar dig för vad du gör i vårt land här. Att du väcker upp ett folk, herre. Ett folk som hungrar och törstar, herre, efter utrustningar. Att bli rustade för en tid som denna, herre. Åh, herre, det räcker inte med det som var för 10, 20, 30 år sedan, herre. Vi måste ha kraft för den tid som vi nu lever, herre. Kom, herre, från himlen och bara rusta oss, herre. Du som har, herre, sagt att vi bara får utbedja oss. Vi ska vara ivriga att söka de här andliga gåvorna. Vi ska vara ivriga att låta oss rustas, herre, med hela vapenrustningen, herre. Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Tack att du har kallat oss in i tjänsten för dig, för det här landet, herre. Tack att vi ska vara med och vinna många människor, Jesus. Vi ber om det, herre. Stora skaror, herre, som inte ska bli offer, herre, för fienden, utan som ska bli frigjorda, halleluja, genom ditt blod, herre. Genom ditt blod, Jesus. Vi tackar dig, underbara Jesus. Underbara Jesus. Får jag sjunga en sång?